Gunnar, nu börjar dagens sommarpratare.
Vad säger du?
Nu börjar sommarpratet i P1.
Vem är det som pratar idag då?
Han, Hampus Näsvold.
Vem är det?
Jo, men hon i kassan, du vet. Therese, han är det idag.
Han? Hette hon inte Therese?
Nej, Hampus.
Va?
Det är en kille som spelar Therese.
Vem är Therese?
Hon i kassan.
Vår kassa? Hon heter väl Monica?
Det är en tv-serie.
På radion?
Herregud, kom nu bara.
Ja. Är det en sån min pappa Marianne-historia då? Om en kassörska med snopp?
Nej.
Ja, du får höja, jag hör inget.
Det har inte börjat. Jo, nu börjar det! Nu börjar Sommar i P1.
Hej!
Om kriget kommer blir jag inkallad till militären. Om kriget kommer. En skrämmande tanke. Det som skrämmer mig mest är den här kvinnor- och barnmentaliteten vi har. Att de alltid ska räddas först. Det har jag svårt för. Eller jag menar, jag förstår ju såklart mentaliteten som sådan. Man har ju mest till övers för kvinnor och barn vad gäller sympati, men jag vill inte gärna tillhöra den där andra gruppen. Passar inte heller in i den gruppen. Gruppen unga, virila, stridsdugliga män som har så mycket mod att de ska ut i krig och försvara landet. Viril är jag. Det vill jag vara tydlig med när jag sitter här i Riksradio. Men stridsduglig? Nej. Jag sov ju inte ens ytterst i sängen hemma. Vi testade det upplägget jag och min tjej att lägga mig ytterst i sängen. Närmast dörren, beredd på vilken jävla bov som helst eller vad som är tanken med det upplägget. Men kände båda två ganska snabbt att nej, det är säkrast om vi lägger mig innerst och henne ytterst. Inte är det jag som kommer springa upp mitt i natten och börja prassla i hallen någon gång. Det är hon som kan öta de slagen, inte jag. Jag kommer ha hoppat från balkongen i bara kalsongerna och satt min Uber långt, långt bort. Så vad ska vi med mig till vid fronten? Vad ska jag göra ens? Ska jag skrika stopp min kropp vid gränsen? Eller back! I count to three and if you don't back on three then I will count again. One! Two and a half! Ska jag underhålla? Dra vitsar där vid fronten? Nej, det enda jag kan komma på som jag skulle kunna göra och som skulle vara behjälpligt för andra möjligen, det är att servera blåbärsoppa i pausen. Om det nu är paus, det vet jag inte. Jag vet ju ingenting om krig. Jag är ju uppvuxen i detta neutrala, trygga land som inte varit i krig på över 200 år. Min enda relation till krig, det är ju Bröderna Lejonhjärta. Och inte ens om krig vore så som i Bröderna Lejonhjärta, att vi skulle rida över något fält med svärd mot en papier-maché-drake, så skulle jag vilja vara med om det. Och i riktiga världen då är ju Katla gjord av kärnvapen. Det är ett omväxlande lager. Atombomb, tapetklister. Och Sverige sätter alltså sitt hopp till sådana som mig. Jag heter Hampus Näsvold, är 28 år och jobbar som skådespelare och det här är mitt Sommar i P1. Jag tänkte länge på hur jag ska använda den här unika möjligheten att nå ut i eten till hela svenska folket, staten, kommun, region, kyrka, hem, skola. Vad har jag för viktigt att berätta? Som också är av värde för andra att veta. Jo, i händelse av krig, ring inte mig.
Det här är sagan om
coolaste katten i det långa landet falukorv.
Det här är sagan om
killen som gräver runt oss och pratar om Babylon.
Han kallas Mr.
Han lägger på check
innan han sticker.
Han är
Clint Eastwood.
Han är vår,
han är där.
Han är Mr. Cool.
Cool. När jag var liten så var min största idol Susanne Reuter. Jag hade till och med satt upp en affisch på henne över sängen där på väggen i pojkrummet. Mina vänner hade ju lite mer sådär, ja, Lionel Messi eller HV71-loggan. Men ja, jag hade alltså smält upp en stor jävla bild på Susanne. En bild från den här filmen Sju miljonärer som Susanne hade gjort precis då. Hon spelade en ond förföriska, iklädd en stor vit hatt och en ännu större vit klänning. Peter Andersson var också med på den där bilden, men honom hade jag dragit röd tusch i hela ansiktet på. Jag älskade svensk humor. I tv-serier, film och på scen. Och att själv klä ut mig, spela olika karaktärer, sjunga och spexa, som människor i min omgivning kallar det. Även om jag tycker att ordvalet spexa är att förminska vad jag faktiskt gjorde. Det jag gjorde när jag till exempel var ensam hemma hos mormor och morfar och klädde ut mig till dem båda och spelade upp deras liv, det var inte spex. Det var ren diskbänksrealism. Det var Roy Andersson, fast utan humor. Det vill säga Lars Norén. Väldigt få repliker. Väldigt mycket som sades. I princip all handling utspelade sig mellan raderna. Titel, lunchen. I rollerna, som morfar, Hampus Näsvold. Som mormor, Hampus Näsvold. Mormor, det vill säga jag, springer runt i köket iklädd det tomteförklädde hon bara har på jularna egentligen och förbereder lunch. Hon, fortfarande jag, luftvispar i kastruller på spisen, drämmer med stekpannor och dukar samtidigt fram porslin, bestick och glas. När allt är klart ropar mormor, jag, från köket till morfar, också jag, i vardagsrummet som sitter där i fåtöljen och löser korsord.
Beine, nu är maten klar!
Och så springer jag snabbt till vardagsrummet, tar av mig förklädet, byter glasögon till morfar och svarar aha! Och reser mig med ett gubbstön för att gå till köket. När jag kommer till köket som morfar sätter jag mig vid köksbordet, luftäter, luftslickar upp såsen på tallriken för att sedan luftsvälja blodtrycksmedicinen med rapp bakåtnick. Sen reser jag mig igen med samma aha! Och går sen åter och sätter mig i fåtöljen i vardagsrummet med korsordet. Sen springer jag snabbt tillbaka till köket, sätter på mig förklädet, byter glasögon och blir mormor som dukar undan och luftdiskar. The end. Inget spex. Bara en fullständigt briljant, intersektionell analys av hushållsarbetets könsfördelning hos svenska 40-talister. När jag inte spelade mormor och morfar så spelade jag bland andra Lennart, Micke Risbäcks roll i Farserna på Vallarna som gick under de åren. Då drog jag upp byxorna så högt jag kunde och så sjöng jag på bred halländska och aningen onyktert. Eller så kunde jag spela rollen som nyhetsuppläsare på tv, där jag oftast rapporterade om olika tråkigheter som hade drabbat folk i skolan som jag inte tyckte så mycket om. Eller kanske min favoritroll av dem alla, pianist i tv-programmet Så ska det låta.
Jag vill vandra kring min ungdoms gamla kaj, höra skvalpet ifrån båtarna på svaj, se en måne stiga upp och strö sin gyllene röda ton när lyktor tänds på andra sidan bron.
Efter att väggen mellan kök och vardagsrum slagits ut och hela hemmet blivit en enda social planlösning där samtalen mellan spis och tv-soffa kunde puttra i takt med grytorna var det nu dags för den försummade gillestugan att få en skjuts. Nu ska gillestugan, som hittills varit ett förråd för skit vi vuxit ifrån men är för nostalgiska för att slänga, bli en oas av mys. En oas dit vi kan fösa ner gäster efter middagar för att titta på mello eller fotboll på storbildsskärm med surroundljud. Nu var det ganska sällan som gästerna vågade nappade på förslaget.
Ahej, vad säger ni? Ska vi gå ner och ta pannacottan i källaren?
Så istället blev rummet oftast mitt tillhåll för lek. Nu hör jag också själv att ska vi gå ner och ta pannacottan i källaren låter som en omskrivning för något sexuellt. Men det var det alltså inte. Det var bara en invit att äta efterrätt i gillestugan. Vilket alltså nekades. Istället var det ofta jag som gick ner där med min keyboard för att spela. Inte primärt keyboard utan spelar rollen som pianist i Så ska det låta. Jag placerar keyboardet på vardagsrumsbordet och drar sedan elsladden till vägguttaget som sitter alldeles för långt borta och skapar en dödsfälla för vem som helst i hushållet som stressar förbi utan att titta upp. Och när allt är inkopplat och klart intar jag min plats i soffan bakom tangenterna och sätter på tvn och programmet Så ska det låta. Och så stänger jag av ljudet. Jag låtsas att jag är Robert Wells. Eller inte att jag är Robert Wells. Jag låtsas mer att jag är hans inhoppare. För han är borta. Han har så mycket med Rhapsody in Rock förmodligen. Eller hos frisören, vad vet jag. Han är borta och jag tar hans plats. Lag Wells heter nu Lag Näsvold. Och jag är den som sitter på den långa pianopallen i mitten. För att låta fingrarna dansa fritt medan mina medtävlande sjunger. Fritt och fritt, den enda låten jag kan spela på piano är Kalle Johansson. Men det gör ingenting. Det är inte hur det låter som är det viktiga, det är hur det ser ut när jag spelar som är viktigt. Att det ser svängigt och inlevelsefullt ut. Att håret kan skutta upp och ner på axlarna så där som det gör när Wells sitter och spelar. Och Kalle Johansson är perfekt för det ändamålet. Förutom att melodin är väldigt kort så jag får spela låten om och om igen, men annars är den helt perfekt. Den är avancerad. Den är inte som Blinka lilla stjärna där man jobbar med ett enda tanigt finger på endast de vita bleka tangenterna ser ut som en amatör. Nej, nej, nej. Kalle Johansson, där är det båda händerna som jobbar samtidigt på både vita och svarta tangenter. Och framförallt så innehåller låten ett parti som kräver att man slänger upp armarna i kors och spelar upp mot de ljusa tonerna. Helvete vad bra det ser ut.
Välkomna ska ni vara. Nu åker vi!
I mitt lag den här gången har jag Carola Häggqvist på ena sidan och Jan Johansen på andra sidan. I motståndarlaget, lag Anders Berglund, tävlar Jessica Andersson och Magnus Bäcklund. Då ska vi se. Lag Wells, Näsvoll. Nu är det dags för er att välja en siffra. Vad ska vi ta där? Ska vi ta fyra? Fyra? Ja, jo. Ja, men vi kan ta fyra. Vi tar nummer fyra, tack. Peter Harrison upprepar. Nummer fyra och där hittar vi... J-O-H. Jo. Jo. Vad kan det vara? Ja, får vi nog klura och viska lite här i laget. Va? Ja, det kanske ska vara... Ja, men, nej, jo, fast det... Nej, jo, det kan det vara. Det kan absolut vara. Det är bra. Det är bra. Vi kör den. Ta den, Carola. Och så börjar jag testa lite tonart här på pianot. Carola stämmer in där. Så. Där har vi rätt tonart. Okej, då kör vi. Vi har en låt. Peter svarar, ni har en låt. Varsågoda! Och jag börjar spela. Carola sjunger mjukt med. Och nu kommer korset. Pass på för kors! Nu börjar det svänga. Jag börjar spela snabbare och Carola reser sig på det härliga Så ska det låta sättet upp mot Peter Harrison och jävla vad hon sjunger. Hon wailar så mycket som man kan waila i Kalle J. Och hon går ut mot publiken i en härlig häng med känsla. Och de som inte redan står upp, de ställer sig upp och klappar i takt. Och jag följer varje steg hon tar. Och nu kommer hon tillbaka mot flygen, kastar en busig blick till mig. En blick som om man inte är riktigt musiker är svårt att förstå, men jag fattar med en gång. Blicken betyder nu lyfter vi taket. Och i tyst samförstånd lägger jag och Carola Häggqvist tillsammans i växeln som inget att Kalli hade sexat. Det glöder i fingrarna. Han är inte Carola. Måste luta sig bakåt och spänna stjärten rejält för att nå höjningen. Och det är feeling. Hon höjer handen, pekar mot mig. Och jag gör det omöjligt att spela Kalli med en hand. Och nu händer det. Är det sant? Första brickan vänder sig. Och på den står det. Andra brickan vänder sig. Och på den står det. All. Tredje brickan. Kalle. Fjärde brickan. Jo. Femte brickan. Han. Sjätte brickan. Sånt. Johansson. Kalle Johansson. Är det sant? Det är rätt sånt.
Oops. Start klar.
Vi har intensiv ögonkontakt. Nu ska vi synka slutet. Carola luftar fraseringen försiktigt till sista. Kalle Johansson, Netta och jag vandrar uppåt pianot från mörkt till ljus och slut. Publiken jublar, motståndarlaget applåderar och jag, Carola och Jan Johansson möts i en segergruppkram. Ja, jag behöver nog inte säga att jag ofta känner mig väldigt ensam som barn. I en by utanför Värnamo i Småland med inte mer än 400 invånare var det ju såklart svårt att hitta kompisar med samma intresse. Speciellt eftersom att intresset var så smalt som att spela rollen som pianist i Så ska det låta. Men idag är jag väldigt tacksam över att jag inte slutade att leka bara för att jag var ensam. För nu har jag äntligen hittat lekkamrater med samma intresse. Som faktiskt är här nu. Ja, ska vi bara se om jag kommer ihåg det här. Vänta. En, två och en, två.
Kalle Johansson, Kalle Johansson, Kalle Johan, Johan Johansson, 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 Kling håller på. Kalle Johan, Johan Johansson, Kalle Johansson, Kalle Johansson, Kalle Johan, Johan Johansson, Kalle Jo, 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 Johan, Johan Johansson. Kalle Johansson!
Kära lyssnare, Carola Häggqvist!
Tack, Hampus.
Tack.
Ja. Tack. Det ser vi, det ser vi.
Tack.
Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you, cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music, even if nobody else sings along. You gotta make your own kind of music.
Min farfar Finn Olav Näsvold kom till Sverige från Norge och lämnade sin familj när han var 16 år. Han kom från en samesläkt i Karasjok, beläget i den nordligaste Norge, och han hade sin egen jojk och han pratade samiska. Han var väldigt stolt över sitt ursprung och samiska bakgrund, även om han då valde att lämna, då hans far kanske inte var någon Miss Doubtfire-pappa direkt. Min pappa har berättat att det var inte ovanligt när han var liten att farfar kunde jojka när han hade kompisar över, och hur pappa då helt aningslöst skämdes och suckade. Så som jag själv också, på samma aningslösa sätt skämdes och suckade när jag var barn. Han ställde sig upp och jojkade ibland. Det kan inte varit lätt att upprätthålla den samiska kulturen i Värnamo. Men mitt efternamn, Näsvold, kommer alltså från min farfar och vår samesläkt från Karasjok. Från början hette min släkt Persson, men för att min farfars far skulle få äga mark var de av någon anledning tvungna att byta efternamnet Persson och valde då Näsvold. Namnet som gården de bodde på i Karasjok hette. För snart 4 år sedan gick min farfar bort. Och tyvärr frågade han aldrig om hans bakgrund. Jag är inte säker på att han hade berättat något ändå. Varken min farmor, min pappa eller hans syskon vet särskilt mycket om farfar eller vad som egentligen fick honom att redan som 16-åring lämna sin familj och alldeles ensam flytta till Sverige. Han var en speciell man. Han var en bestämd, ibland väldigt tyst, ibland alldeles för högljudd man. Han var den i släkten som på kalas kunde dra i sig ett par öl och döda stämningen genom att börja prata politik. Men han var också bland de mest kärleksfulla och generösa personerna som jag hade i min uppväxt. Jag var aldrig i vägen. Han hade alltid tid, ställde alltid upp, körde, lämnade, hämtade, kom på alla fotbollsmatcher och uppträdanden, om de så var 1 mil bort eller 30 mil bort. I Norge är konfirmationen en stor händelse. Och just när jag konfirmerades var jag väldigt inne på ljud- och musikproduktion och hade pratat väldigt passionerat med farfar om mitt nyfunna intresse. Jag hade ingenstans att utöva detta intresse. Studios och program var ju jättedyrt, så att jag läste bara väldigt mycket och kollade på tutorials på YouTube. Farfar åkte då till vår lokala musikaffär och köpte en hemmastudio till mig för sin låga pension han hade efter alla år som sjukpensionär och som jag fick i konfirmationspresent. För tror man på något ska man satsa, sa han. Ja, nu blev jag ingen ljud- eller musikproducent, men jag hittade något annat. Och det valde jag att satsa på. Precis som farfar sa. Jag ångrar att jag inte frågade dig mer om din uppväxt. Vad som förde dig till Sverige. Och jag ångrar att jag suckade när du jojkade, farfar. Du var stolt över var du kom ifrån och vem du var. Och jag är stolt över vart vi kommer ifrån, vår bakgrund och över att heta Näsvold och över att du var min farfar. Den här låten är för dig. En av dina senare favoriter. Och för dig, farmor, som jag vet sitter i köket i Värnamo just nu och lyssnar. Och den här gången utan en enda suck.
Du torkar tårarna på min kind. Du lyser norrsken, du blåser vind. Dagen kommer som ger mig tröst. Dagen när jag åter hör din röst. Oh, alleo. Oh, alleo.
Ja, om man ändå tänker att det blir krig här då, då har jag ju sagt nu att jag kan ta på mig uppgiften att servera blåbärssoppa. Jag kan ju såklart servera annat också. Jag kan slå på stort och säga att jag kan driva hela kiosken. Sån är jag. Jag tänker att jag står där bakom något sånt där vitt plastbord som föräldrar gör när de säljer korv och kaffe på sina barns fotbollsmatcher. Där kan jag stå. Ska det vara en krigsburgare? Färdigfryst puck med sallad, dressing och slarvigt skuren gulök, ett alldeles för litet hamburgbröd. Ja. Vill ha både ketchup och senap. Den rostade har tagit slut här på förmiddagen nämligen, så den får du klara utan. Ja. Och i drickväg, vad känner vi? Jag har päron mer och äpplen har gått ut. Den har gått ut, det är sant. Men jag har Loka Naturell också, så att det är... Åh, gud! Åh, gud vad det... Jävlar vad det small du. Oh. Ja, ja. Ska du kriga länge då, eller? Ja, åka långt. Ja, då kanske du ska med dig en banan. Lite snabb energi. Ja, oh, det är farligt vid fronten. Men det är farligt i kiosken också kan jag säga. Herregud vad man småäter när man står här. Jag har gått upp 5 kilo på 2 veckor nu. Det är inte klokt. Jag tror det är delikatorbollarna. Men det önskar, vet du. Får man passa sig lite för att sätta. Ja, du kan swisha med QR-koden där. Ja. Det går bra. Tänk för att teknologin går framåt också. Inte klokt. Ja, det skulle jag fråga också. Så var det. Det var sant. När är det ni kommer tillbaka ikväll? 18. Ja, ja, det blir toppen. Det blir toppen. Då blir det lasagnett. Ja, när ni kommer tillbaka. Fast då kanske jag i och för sig får värma på den om ni blir så sena. Eller nej, det behöver inte. Den är ju bara god om den får stå, va? Ja. Börjar ni senare imorgon då om ni kör övertid ikväll? Ja, ni kompar ut där. Det är dumma mig. Det är klart ni gör det ju små. Ja, ja, men då får du ge dig iväg nu, Jens. Lycka till. Give them hell! Ja, du, förresten, skulle inte Fiddes pappa byta av mig idag? Han vabbar. Ja, ja. Nej, jag står kvar, herregud. Jag tar med en vaniljbulle här, gör jag. Så gör jag. Lycka till! Ja, Simon, är det lösgodisdags? Brukar det vara den här tiden sötsuget ditt kicka in, va? Vad har du för budget idag? 12 kronor. Ja. Ska jag bara jämka upp en påse här så ska vi... Så, vad börjar vi med? 2 sura S kör vi. Då slänger vi ner dem. Och då har du 10 kronor kvar. Då går vi för snusklubba.
Jämte står i pressen krig och nöd på varje rad. Våld och förtryck det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad. Blir det särskilt äckligt och beter sig folk som svin, då vill jag deppa så förskräckligt, men kaffe och bollar gör mig glad. Tilly, 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 kom faller av.
Anteckningar från mobilen. 31 augusti 2020. Min första roll. Jag har idag gjort min första dag i serien Sommaren med släkten på Kanal 5 och därmed min första riktiga roll på tv. Rollen som polis 1 i ett avsnitt. En liten roll, få repliker, men jag är ändå överlycklig att äntligen få filma. Få vara med på set, få känna mig i alla fall för en liten stund som den skådespelare jag drömmer om att få bli. Jag fick manus till mina scener för en vecka sedan och när jag såg att jag ska spela mot Christer Henriksson blev jag livrädd. Byggde upp skräckscenarier i huvudet om hur han efter en tagning ihop skulle vända sig mot regissören och säga: "Vad fan är det här? Ska jag spela mot detta?" Och peka på mig. Och med de katastroftankarna och med den rädslan i kroppen anlände jag till set idag för att möta Christer Henriksson och Anke Lidén i den första scenen. Nervös på ett sätt jag inte upplevt sen solosången på skolavslutningen i åttan. Jag gick upp 4 timmar innan min upphämtningstid för att hinna äta, bli mätt, få matkomma och bli pigg så att jag därför inte riskerar att bli hungrig eller trött och därför ofokuserad. Och för att hinna värma upp och få igång röst, kropp och blodcirkulation. Allt i lugn och ro, utan stress, för att vara så förberedd jag kan. Manus det kan jag sedan 2 dagar tidigare. Jag har pluggat själv, tagit fram en karaktär och tagit hjälp av både Maria och William. Jag är så klar jag kan bli för att möta Christer och Anki. Vi ses på set, med avstånd på grund av corona. Vi läser texten torrt en gång ihop, Christer, Anki och jag. Och Christer tittar på mig med ett ansiktsuttryck som är lite, vad ska man säga, full i fan. Jag kan inte läsa av honom, jag blir bara osäker. Jaja, vi är oss klara för en första tagning. Scenen vi ska spela går ut på att jag och en poliskollega åker förbi Christer och Anki med polisbilen, vevar ner rutan, ställer lite frågor om ett pågående brott i området. Men då jag är en aspirant med mer lust för yrket än kunskap inom det kan man säga, så ställer jag inte de mest formella frågorna. Tvärtom. Okej, allt är klart. Och första gången vi ska göra den här tagningen är kameran på Christer och Anki. Det är bra, tänker jag. Då hinner jag finna mig innan det är dags för min bild. Börja, säger regissören. Och jag och min poliskollega, vi kör fram bilen, stannar där vi fått instruktioner om att stanna och jag vevar ner rutan och vi börjar spela scenen. Christer ler varmt och nästan skrattar när jag kör mina repliker. Jag tänker att han är i karaktär, det är därför han är så god. Tack, där har vi den bilden. Då vänder vi håll, säger regissören. Och det blir dags för att rigga om, det vill säga vända kameran mot mig och ta min bild. Och medan teamet riggar om sätter sig Christer på en jaktpall lite längre bort och röker. Och när fotografen sen ber honom att ställa sig på sin position igen för att ta mina bilder säger Christer: "Nej, jag sitter här och drar mina repliker." Fotografen vänder sig då till mig och säger: "Du, tittar du på Christer något i denna scen?" Jag svarar snabbt, ärligt och helt utan att tänka efter: "Ja, jag varierar mellan Christer och Anki ganska mycket." Då börjar Christer skratta, reser sig från jaktpallen och säger: "Jävligt bra svar! Ska du bli skådespelare eller?" Jag svarar: "Ja, jag försöker." Han svarar: "Jag tror på dig." Och ställer sig sen på sin position. Jag fattar ingenting. Vad hände? Ja, skit i det. Okej, skit i det nu. Fokus. Vi spelar scenen igen. Denna gång med kameran på mig och med Christer på sin position. Även nu har han samma varma leende, nästan skratt. Vi tar det ett par gånger innan regissören säger: "Tack, vi har scenen." Och jag andas ut. Sitter kvar i polisbilen när Christer plötsligt kommer fram. Lutar sig in genom rutan och frågar: "Vill du bli skådespelare?" Jag svarar: "Ja, eller jag försöker." "Hur?" undrar han. "Jag tar alla roller jag kan, skriver själv, varit på scen senaste," svarar jag. Han frågar om jag tänkt något på scenskolan. Och jag säger att jag inte vågar. Då säger han: "Det du gjorde här idag, det var strålande. Det hade du kommit in på. Jag har suttit i juryn i flera år och varit professor på scen. Du hade kommit in." Jag blir chockad. Jag vet inte vad jag ska säga. Stammar. Fan, alltså, menar du det? Wow, vad glad jag blir. Sök. Självförtroendet alltid ser sådär. Det får du komma över. Fortsätter Christer och jag fortsätter stamma fram. Tack, snälla. Alltså, vad... ja, jag brukar inte säga sådana här saker faktiskt. Men nu vill jag säga det till dig. Säger Christer. Och går iväg. Jag sitter kvar. Stum av vad som precis hänt. Vill skrika ut till hela världen men förstår samtidigt hur jag inte ens kommer kunna berätta för mina nära. Det låter ju som en lögn. Som en drömscen i slutet på en Martina Haag-film. Jag går ur bilen och upp till kostymavdelningen för att byta om från polis 1 till mig själv igen och ler hela tiden. På vägen ut i taxin för att åka hem går jag förbi Christer och Anki säger: "Och så söker du scenskolan nu?" Jag bara nickar, går snabbt vidare, rädd för att något ska uppstå som förstör minnet av den fina stund vi precis haft. Vill eller vågar inte mötas igen. Slut på anteckning. Jag har ingen sån här historia om hur jag redan som barn visste att det var skådespeleri jag ville ägna mig åt. Det kom till mig mycket, mycket senare och efter mycket sökande bland andra kreativa uttryck. Skådespeleri för mig var mer en slags onåbar längtan och dröm, något alldeles för stort och svårt och något som jag aldrig skulle klara av, tänkte jag. Men efter det här ögonblicket som för mig blev avgörande började jag både tro och våga på riktigt. Tack Christer och tack Anki för det. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go. If you're the someone ready to be friends, the someone ready to be. Jag tänkte på det nu i låten att det är ju väldigt sällan man i livet faktiskt tackar människor och berättar för dem hur mycket de har betytt. Så därför ska jag ta det här tillfället i akt och faktiskt ringa upp Christer och berätta för honom hur mycket vårt möte faktiskt har betytt, vilket avgörande ögonblick det blev för mig, och tacka honom för det. Och så det gör vi nu.
Ja, hallå?
Hej Christer! Hampus Näsvall här.
Hej!
Hej!
Vad sa du?
Hampus Näsvall här.
Hampus Näsvall, ja. Hur är det med dig?
Jo, det är bra. Jag sitter faktiskt här i sommar i P1 och har precis berättat om när vi spelade in ihop första gången och ja, du berömde mig och peppade mig till scenskolan och hur mycket det har betytt för mig.
När gjorde jag det?
Ja, men det minns du väl. Du sa att jag var strålande och hade kommit in på scenskolan med det jag gjorde i vår scen tillsammans och så.
Ja. Det låter inte som mina ord.
Ja, det kanske inte var ordagrant så du sa, men andemeningen var ju så att säga.
Ja, okej.
Okej, du minns väl, jag spelade ju Polis 1.
Jag har gjort många polisfilmer, så ja. Det finns många poliser att välja på. Så, ja,
jo, okay. Fast detta hände absolut. Du som lyssnar ska inte tro något annat, utan detta hände absolut. Jag får ringa upp Anki då så får hon berätta.
Vad sa du?
Nej, vänta. Jag ska ringa upp Anki.
Anki? Jag har ett möte klockan 1.
Vänta.
Ja, det var Anki.
Hej Anki, Hampus Näsvall här.
Men hej Hampus. Jaha, vad roligt att du ringer. Hur mår du?
Bra, tack. Jag sitter här och sänder Sommar i P1.
Vad är det som händer nu?
Va?
Vänta, Christer. Anki, så här, jag har precis berättat när vi filmade Sommaren med släkten ihop och du och Christer berömde mig så himla gulligt och hur mycket det har betytt för mig. Och så ringde jag upp Christer då för att tacka för det.
Nej, men
och då,
är Christer där?
Ja, det är trepartsamtal, hey, men det är inte det viktiga.
Är det Anki?
Ja!
Nej, vänta nu.
Men hej Christer! Hur mår du? Alltså, jag tänkte på dig.
Nej, men,
jag tänkte
det är
faktiskt
jättebra.
På dig igår kväll.
Jag sitter på landet och har det jätteskönt.
Ja, vad roligt. Ja. I alla fall, varför alltså, jag ringde Anki?
Jag tänkte på dig, Chris, för att jag skulle fråga dig en sak.
Okej, okay, hallå, fokus i gruppen, snälla någon. Anki, kan du bara bekräfta att ni berömde mig på inspelningen på Sommaren med släkten?
Va?
Nej, men alltså, jag sa samma sak. Va? Alltså, kan du komma ihåg att du sa någonting sånt?
Ja, men vad fan, kan ni bara
Nej,
säga?
Och vad då? Vad säger du?
Kan ni bara säga ja på tre? 1, 2, 3.
Nej, men du... Nej, jag vill inte göra det här.
Nej, okej. Heter du Christer Henriksson?
Ja!
Heter du Anki Lidén?
Ja.
Toppen, då har vi två. Ja, får vi klippa ihop detta sen. Tack, hej! Otroligt, rakt in.
Jag tycker det är jätteroligt det här.
Mår du bra? Tycker du kul? Jag smög mig på Kretisjön för att få se dig bada naken.
Jag är 8 år och går i tvåan när min lärare Ann-Katrin sätter mig i sitt knä på rasterna för att läsa ord på olika lappar. Allt medan de andra barnen får leka på i kuddrummet. Jag tänker att jag är utvald. Ann-Katrin ser något i mig som är värt att satsa på. Något som de andra barnen inte har. För de är bara hopplösa, busiga, vanliga barn. Och jag är begåvad. Ett litterärt underbarn. En texternas Mozart. Vår tids Shakespeare. Fast i barnversion. Shakespeare. Och det sjuka är att jag hade rätt. Ann-Katrin var den första att se att jag var speciell. Hon såg något de andra barnen inte hade men som jag hade. Läs- och koncentrationssvårigheter. De andra barnen i min klass kunde ju läsa orden, lösa uppgifterna på lektionstid. Och jag hade svårare för det och fick sitta kvar med den här specialundervisningen på rasterna. Men ovetande om varför och med min alldeles egen tolkning satt jag där stolt, lycklig och läste. Och efter varje avklarat ord slängde jag också iväg en kaxig blick mot de andra barnen av typen "Kolla på mig, motherfuckers! Haha, sitter jag och läser sagor för Ann-Katrin. Lyssna nu, lyssna. Ost. L-amp-a. Hat. Joda! En dag hade vi en praoelev som skulle sitta med mig på rasten och läsa de här glosorna. En tjej som hette Rebecka. Hon var 16 år, gick barnomsorgsprogrammet på gymnasiet. 16 år. Jag tyckte hon var skitgammal. Ja, minst 35 säkert. Jag frågade henne om hon har barn eller barnbarn. För en 8-åring är ju i och för sig alla över 13 år vuxna. Och alla över 18 år, de är vuxna. Och alla över 25 år, de är riktigt jävla vuxna. Idag är jag 28 år, det vill säga riktigt jävla vuxen, i barnets ögon i alla fall. Förväntas jag ha mina svar nu? Att jag ska ha bestämt mig för mina åsikter, livsval, personlighet? Jag trodde nog tidigare att plötsligt en dag så är jag bara vuxen. Vaknar upp och bara känner mig vuxen, i kropp, knopp och själ. Och då tänker jag att, men oj, jag känner mig vuxen. När hände det här? På samma sätt som man varje år tänker om grönskan ute. Men nyss gick jag ju förbi ledsna, nakna, helt bruna grenar. Och nu helt plötsligt så är det grönt. När hände det här? Och att jag plötsligt den dagen bara kan deklarera. Sätta upp tvn utan att ringa pappa. Förstår vart de är på väg i På spåret. Att jag bara hux flux kör bil lugnt och ansvarsfullt. Och har en förståelse för mina medtrafikanter som någon gång gör fel. Och då, men blinka då för helvete jävla idiot! Uff! Slutat välja Happy Meal och Happy Meal med pommes dessutom istället för grönsak. Cola istället för vatten det är inte gott till Happy Meal. Äpplen istället för morötter det är inte gott till någonting. Inte ens de där bebismorötterna. Att jag plötsligt bara kan känna smaken av friska päron och nyanserade krusbär i vinet när servitören häller upp den där lilla slatten vin för att provsmaka innan han häller upp riktigt. Jag hade nog orimliga förväntningar på mig själv och dagen jag skulle bli vuxen. Framförallt trodde jag nog att jag kanske den dagen skulle bli någon annan. Någon bättre. Någon jag kommer tycka mer om. Som andra kommer tycka mer om. Och kanske väntade jag väldigt länge på den personen. Och kanske kom jag ganska nyss på att det bara är jag. Och alltid bara kommer vara jag. Men även om det bara är jag, med alla tvivel, frågetecken och tillkortakommanden som det innebär, och även om inte jag har lärt mig att deklarera, inte vet att de är på väg till Malung i På spåret, inte känner päron, krusbär eller knappt ens druvor faktiskt i viner, så har jag ju vuxit och lärt mig en massa andra bra saker. Idag kan jag till exempel läsa hela meningar och stycken och inte bara ord som sol, ros och apa. How can one become
I'm so bounded by choices that somebody else makes. How come we've both become a version of a person we don't even like? You better believe I'm trying to keep playing.
Sitter du här fortfarande vid radion?
Ja, jag lyssnar på Hampus sommarprat. Tyst!
Herregud, han är inte blyg. Ta upp så mycket programtid.
Alla har lika lång tid.
Jo, men är det så lämpligt? När man är så ung och pratar så länge, vad har han att berätta ens?
Ja, han berättar massa intressant.
Som till exempel?
Ja, det var någonting om Kalle Johansson. Och Carola.
Kalle Johansson? Fotbollsmålvakten?
Nej, låten! Shh, nu!
Ja, jag är ingen fotbollsfantast. När var astronauten, sa du?
Astronauten?
Ja, han som varit i rymden. När ska han sommarprata?
Det är senare i sommar. Tyst!
Ja, det ser jag fram emot. Där kan vi prata historia, du. Vad har Nessvold rest? Från Värnamo till Stockholm, jo tjena.
Gunnar, jag lyssnar.
Bara en sån sak. Hur går de på dass där uppe?
Var då? I Stockholm?
Nej, i rymden. Har han sagt något om det?
Varför skulle Hampus Nessvold ha sagt något om hur man går på toaletten i rymden?
Ja, jag vet inte. Tänkte att han kanske ville berätta något som är spännande på riktigt. Som astronauten.
Han har sagt att han inte vill vara med i krig.
Har han sagt det? Astronauten?
Nej, men tyst nu så jag får höra vad han säger.
Ja. Dum, dum, da, da.
Åringen som en gång var jag trodde nog att han skulle kunna titta på mig som den vuxna 28-åring som är jag idag när det blir läskigt och förväntar sig trygghet. Men när det barnet tittar på mig nu så vänder jag mig också om att titta över axeln i panik och tänker, vem tittar du på? Finns det trygghet här bakom? Nej, det står ingen. Står ingen? Det är du mig du tittar på? Nej men gud, snälla rara. Nej, titta vidare. Du vet att jag är inte trygg. Nej. Jag kommer göra som mannen i Titanic som hoppar i livbåtarna först. Före dig och alla andra barn och kvinnor, vet du. Eller som han i Sagan om ringen som klut sig till kvinna när kriget drar igång för att slippa delta. Så att, titta inte på mig. Låt blicken vandra vidare. Bort. Så. Jag är rädd. Och då lever vi inte ens i kriget och lidandet. Jag har ingen aning om hur det är på riktigt. Jag som lever i vår naiva, fredsskadade bubbla. Och det gör mig ännu räddare. För ingenting har ju egentligen hänt oss här. Den enda skillnaden i våra liv är ju att flasharna från tidningarna har blivit mörkare och inte bara av den där ljusa typen han blir julvärd eller Wahlgrens ord om att bli farmor. Eller att Swish ligger ner ibland för att de har tekniska problem och man själv går upp i stabsläge direkt och tänker nej fan nu är det Ryssland, min Swish ligger ner, fan helvete, Anna funkar det för dig? Och ändå är jag rädd. Det kan tyckas vara ansvarslöst och okänsligt att skoja om hemska saker såsom krig. Men det är också det enda jag kan göra när jag är rädd och inget kan göra åt det som just nu skapar min rädsla. Det är helt utom min kontroll. Så jag får göra som jag alltid gjort. Leka. Leka med rädslan. Förminska den, förlöjliga den och på de sätt jag kan avväpna den för att försöka närma mig. För om jag tappar leken, humorn och skrattet. Då finns bara rädslan kvar. Så tack till alla mina lekkamrater för att jag fått leka sommar i P1 med er idag. Anna Spolander, Görel Krona, Annika Andersson, Carola Häggqvist, Erik Holmberg, Christer Henriksson och Anke Lidén. Och tack till dig, min älskade lillebror Linus, för att du alltid har lekt med mig. Och såklart, stort tack till dig som har lyssnat. Ha en fortsatt fin sommar och i händelse av krig så kan du räkna med mig. I kiosken.
Producent Anna Spolander, tekniker Emilia Martin och Kristoffer Beijer. Hampus Nessvold hörs ofta tillsammans med poddkollegan Mia Skäringer-Lazar. 2017 vinterpratade hon om att köra på för hårt tills det inte gick längre.
Visst gör hela kroppen ont. Visst flyr jag i ren panikångest från de flesta sociala sammanhang. Och visst somnar hjärnan ofta och jag står som utanför och tittar på mig själv när jag pratar med någon i affären. Visst har jag svårt att köra bil och visst har jag varit nära att svimma på scen. Men jag höjer mig över. Det är min största styrka att höja mig över. Och också det som kommer att döda mig. Det finns ingen manus att följa nu. Jag har följt manus, larmat och gjort mig till de senaste 10 åren. Men vem jag egentligen är, det vet ingen. Inte ens jag själv.
Sök efter Vinter i P1 med Mia Skäringer-Lazar i appen Sveriges Radio Play.